Idag är det ett lite speciellt avsnitt av Avanza-podden. Vi pratar ju alltid om ekonomi, sparande och investeringar och det ska vi såklart göra idag också. Men idag med utgångspunkten från en forskningsstudie som har gjorts på Avanzas alla barn. Kortfattat kan man konstatera att det finns stora skillnader mellan pojkar och flickor och de börjar redan innan barnet har fyllt ett år. Men vi ska självklart få höra mer om den här studien i detaljer och vad det är vi har hittat eller vad våra forskare har hittat. Och med mig här i studion har ju självklart forskarna bakom studion, Jeanette och Cecilia. Varmt välkomna hit!
Tack så mycket.
Tackar.
Ännu en debut i Avanza-podden. Känns det bra?
Absolut.
Mycket känns bra. Jättebra.
Ja.
Kul. Jag tycker att vi ska köra igång med en presentation om vem ni är, vad ni gör och kanske ett fullständigt namn är på sin plats också. Men ska vi börja med dig då, Jeanette?
Kan vi göra. Jeanette Karlsson Hauff heter jag. Är stockholmare som har hamnat i Göteborg där jag är docent på Handels i Göteborg. Undervisar och forskar i marknadsföring. Kan man tycka att det är inte någonting som Avanza-podden skulle vara intresserad av. Men finansiella konsumenter är speciellt intressanta ur ett marknadsförings- och beteendeperspektiv också. Så det försöker jag göra när jag forskar. Sen har jag en bakgrund i finansindustrin också när jag var yngre och direkt ut från skolan. Jag har jobbat väldigt länge på Skandia. Så det var lite om mig.
Så lite från bankbranschen ändå? Eller försäkring kanske?
Mest kapitalförvaltning och lite fonder.
Ja,
och lite,
lite
sådant. Men det är ju väldigt bra ska jag säga när man kliver in och blir akademiker att man lite grann vet hur det funkar i verkligheten.
Så du gick andra hållet, du var inte akademiker först?
Alltså man är ju akademiker. Är man akademiker när man går ur, när man har pluggat klart?
Nja, ja, inte universitet riktigt. Vill jag ändå säga. Ja, vi kallar mig akademiker.
Ja, då får du göra det. Och då var jag akademiker först. Sen gick jag ut i näringslivet och så gick jag tillbaka.
Ja, förstår. Men varmt välkommen som sagt. Och sen har vi ju Cecilia. Mm. Vill också presentera dig?
Ja, Cecilia Hermansson. Och jag har gjort lite liknande resa som Jeanette. Jag har varit ute i näringslivet och kommit tillbaka till akademin. Och är forskare och docent på KTH.
Kungliga Tekniska Högskolan.
Yes, och där inom fastighetsekonomi och finans. Och forskar mest kring finans kan man väl säga. Och hushållens finansiella beteenden. Tidigare mycket också rådgivningen mellan bank och kund. Det var det jag gjorde min avhandling på då. När jag kom tillbaka till akademin. Men en hel del också kring fastighetsekonomi. För det är ju det som avdelningen arbetar med. Och sen är jag lärare inom makroekonomi och det. För jag har ju ett förflutet som chefekonom på Swedbank.
Jaha.
Sen tidigare. Och sitter också i en del styrelser. Så jag gör lite andra saker. Jag har också precis stigit av som ordförande i Klimatpolitiska rådet. Jobbar med Handels ekonomiska råd. Så det är lite annat, lite blandat.
Mångsysslare.
Ja, det kan man säga. Ja.
Jag känner också att ni utklassar mig erfarenhetsmässigt.
Vi kanske är lite äldre.
Pyttelite äldre än ni, Felicia. Vi kan säga också att det som är väldigt roligt i den här studien är att jag har fått jobba med Cecilia igen. För vi pluggar ju faktiskt ihop.
Ja, men, alltså jag skulle precis fråga dig, hur hittade ni varandra som ändå inte ens är på samma universitet?
Ja, men vi kände varandra sedan länge. Och sen var det faktiskt en fest för 85-orna då. Vi började ju 1985. Och sen har vi då regelbundet haft olika jubileumsfester på Handels. Och nu senast så träffades vi där och började prata om den här idén. Så att den kom upp på den här festen kan man säga.
Ja, men verkligen ett råd är att gå på de reunions som ditt universitet ordnar. För du kan hitta otroligt intressanta samarbetspartner. Ja.
Det kan jag verkligen tänka mig. Jag längtar tills jag blir inbjuden tillbaka till universiteten. Men ni säger att ni kom på den här idén. Då var det vi på Avanza som kom till er eller var det ni som kom till oss?
Alltså det är lite så att det var en av era anställda som berättade lite om att det fanns vissa skillnader på ett seminarium. Så vi hade liksom fått lite information om att det kanske fanns en del skillnader i er data. Och efter att vi hade suttit ner på den här festen så fick vi kontakt med er och fick möjlighet att ta del av datan, så kan man väl säga.
Mm. För det ska ju sägas att det som har skett här då är ju att vi på Avanza har försett er med data med alla barn som är mellan 0 och 18 år.
Mm. Precis.
Stämmer?
Ja.
Hur många är det i den här gruppen då?
Vi hade väl en 58 000 i vår studie till slut.
Till slut, efter några bortsorteringar.
Exakt, vi har tagit bort de som inte har sparat någonting på sitt konto utan bara öppnat ett konto.
Och också de som är väldigt rika.
Ja, det blev väl över 250 000 som vi tog bort. Det var inte så många, men det fanns för att liksom inte få de här outliers.
Ja, men precis. Ja.
Men 58 000 räcker.
Det är väldigt stort sample.
Ja.
Men kortfattat, vad handlar studien om?
Ja, det är ju då sparare som är under 18 år. Och vi ville titta om det fanns några könsskillnader. Både när det gällde hur mycket man har sparat och vad man har sparat i. Och vi startade väl med någon slags förförståelse att det borde ju inte göra det. Vi lever ju i, tycker vi, världens mest jämlika land. Och när man sparar till små barn, vilket mycket är en aktion som föräldrar bestämmer över, så gör man väl ingen skillnad på om man har fått en liten tjej eller en liten kille som man väl startat sparande till. Så att vi gick in i det här projektet med de ögonen, kan man säga. Och det är just därför det är så intressant att vi faktiskt hittar skillnader.
Att man ser att det faktiskt finns stora skillnader även som barn. Och vi ska ju gå in som sagt lite mer detalj på exakt vad det ni har tittat på, vad ni har hittat för någonting. Men innan vi gör det så vill jag någonstans från liksom Avanzas sida bara berätta varför vi tycker att det här är viktigt. Det är ju ändå så att vi vet att män äger mer än vad kvinnor gör och sparar mer. Och egentligen mer på alla sätt och vis. Och vi vill ju någonstans att alla ska ha en trygg ekonomi och vara ekonomiskt självständiga. Och jag vill också liksom poängtera det att vårt syfte är ju egentligen inte att sätta könen mot varandra, utan att studera skillnaderna för att kunna göra någonting åt det. Upplysa och på så sätt förhoppningsvis komma med en förändring. Och det handlar inte heller någonstans om att någon ska få det sämre för att någon annan får det bättre, utan vi vill ju att alla ska få det bättre. Bara så att alla är med på liksom vad syftet med det här är. Ekonomisk jämställdhet är jätteviktigt. Det ska ju liksom inte spela någon roll vad man är för någonting, om man har det bra ekonomiskt eller inte. Men med det sagt så kan vi väl dyka in lite djupare i studien här. Jag tänker att jag ska låta er berätta själva.
Ja, nej, men jag tänker bara som en liten koppling till det du just har sagt. Så vi finner ju att det är skillnad mellan direktägda aktier och aktiefonder. Men vi konstaterar ju inte att det ena är bättre än det andra. Vi ser bara att det är skillnader. Och att barn då som är 0-2 år, har, då pojkarna har en signifikant högre andel direktägda aktier, och att tjejerna har mer fonder som andel av portföljerna. Så det är ju, och det där kommer tillbaka sen i 13-14 års åldern. Och vi kan fundera lite om vad som händer just vid de här tidpunkterna. Och sen är det också från 13-14 upp till 17-18 där som vi ser att pojkar har mer direktägda aktier än flickor.
Vill ni från början så här, vilka punkter är det ni har tittat på?
Ja, men vi kan väl bara titta lite på det här med om man hur mycket kapital man har, hur aktiv man är. Sådana saker har ju påverkan då på det här. Och vi kan ju konstatera att flickorna har mer kapital. Och det hade vi inte förväntat oss. Pojkarna däremot lägger in lite mindre belopp och är mer aktiva hela vägen, även pojkarnas föräldrar tidigare. Så att det är någon skillnad också när det gäller föräldrarna. För vi tror ju inte att det är barnen själva som sitter och sparar när de är 2 år.
Nej, och det här är ju rätt intressant ur ett mer teoretiskt perspektiv. För vad vi testar är egentligen 2 saker. Dels så testar vi föräldrars aktivitet i relation till sina barns sparande fram till barnet på något vis tar över själv. Och även där, precis som Cecilia säger, även där ser vi skillnader. Sen testar vi ju också barnets eget intresse som spiller över i aktivitet från någon typ av punkt kanske runt 11, 12, 13 års ålder när man blir eller inte blir intresserad av att spara i aktier eller spara överhuvudtaget. Så att Vi testar två saker. Vi testar föräldrars inflytande och vi testar barns intresse.
Och det gör ni någonstans genom att kolla på de allra yngsta. För där förväntas det vara så att är det, är det ett sparande där, är det föräldrar eller andra, till exempel morföräldrar eller syskon kan det också vara. Eller så.
Exakt. Vi kan ju dela upp vårt material egentligen år för år och ser hur alla ettåringar beter sig, hur alla tvååringar beter sig upp till att de är 18 år. Och titta, precis som vi sa, på aktivitet och se liksom, i respektive åldersklass eller åldersgrupp, om vi försöker gruppera dem lite grann, se hur det skiljer sig mellan killar och tjejer. Och det är anmärkningsvärt hur, hur stora skillnader det är. Ta det här med aktivitet. Jag tror att vi såg att tjejer var i genomsnitt, för vi mäter aktivitet genom att titta på antal inloggningar på kontot. Det är värt att poängtera. Man kan ju mäta aktivitet på jättemånga olika sätt. Men vi tittar på det här antal inloggningar. Jag tror tjejer hade i genomsnitt 4 inloggningar per år. Ja, per år. Och killar hade 27. Det är liksom inga skillnader som man skojar bort, utan det här finns ju. Och sen kan vi dela upp de här generella skillnaderna och titta då år för år och se hur det skiljer sig bland 12-åriga tjejer och 12-åriga killar. Och det är liksom ett mönster som framträder. Både, precis som Cecilia är inne på, då, både föräldrarnas aktiviteter för sitt barns räkning när de är små och barnets egna aktiviteter när de är själv stora nog och liksom, eventuellt, vi vet ju inte vem som har gjort det, men att eventuellt vara aktiva själva. Båda de skiljer sig åt.
Men om vi ska börja med de allra yngsta då. Ja. Vad är det ni ser sker redan liksom de första åren? Vad är skillnaderna där?
Ja, det är just spädbarnen då, där pojkarna har mer direktägda aktier. Och flickorna har en högre andel, för det här är andelar av portföljen av fonder, aktiefonder. Mm. Så att där finns det en skillnad. Och då kan man ju säga, ja, vad spelar det för roll då? Ja, möjligtvis att direktägda aktier så är man, behöver man ha vara lite mer aktiv. Man har ett annat risktagande i att placera i enskilda aktier. Och att man kanske är mer intresserad av enskilda bolag dessutom. Så det är en annan intressedel där och en annat risktagande. Och att vi då ser att det här kommer tillbaka sen i 13-14 års åldern och sen fortsätter, precis som Jeanette är inne på, det är två olika perioder då. Så oavsett att det faktiskt kanske är föräldrar eller mor- och farföräldrar eller andra som har bidragit till att de här pojkarna har en högre andel, det kan man ju spekulera i vad det kan bero på. Och vi gör inte riktigt det i det här pappret, utan vi vill ha mer kunskap om och försöka förklara vad det här beror på. För det är också ett väldigt specifikt exempel som vi har fått. Alltså det är alla barn som sparar i Avanza, i barnspar. Så att det måste man också ta med sig i det här. Är det representativt för hela Sverige? Vi vet inte exakt det ännu. Men just för Avanza sparare så ser det ut så här.
Men en vinkel också på, det, på din fråga som du ställer, som är en väldigt bra fråga. Så här, varför är det här viktigt? Ja, men vi vet från litteraturen och från tidigare studier att de här mönstren som grundläggs när barn är små, de växer man liksom in i. Och har man då, precis som Cecilia säger, har man då den här portföljen av ett par stycken bolag, så är ju chansen större att man, att ett intresse för aktier och att ett intresse för sparande väcks, som sen liksom, som sen finns med när barnet växer. Och på något vis, som du var inne på när du pratade om vikten för Avanza av att göra, ja, men precis så tycker vi också, att liksom för att kunna vara liksom självständig och finansiellt ansvarstagande person, ja, men då ska man ska ha kunskap, man ska veta hur man gör. Alltså alla de här sakerna som bottnar kan man tänka sig i ett intresse. Så att jag tror att det har jättestora effekter på sikt. De här, man kan tycka att det är ganska små skillnader som vi hittar, men det är skillnader och de kan förstoras med tiden.
För det ska ju också sägas det att jag har ju inte kollat på specifikt våra barn sådär, men däremot har jag ju kollat på de som är över 18 år och liksom kategoriserat alla som är under 18 i en kategori. Och vi ser ju som sagt att det är väldigt stora skillnader. Framförallt då från 11 års ålder, om jag inte minns helt fel, så sker det någonting där vi får in väldigt, väldigt många fler pojkar i vår kunstdok jämfört med flickor. Mm. Och vid 18 års ålder så har vi liksom 2,5 gånger så många pojkar som är kunder jämfört med flickor. Och det som är anmärkningsvärt med det är ju någonstans att Avanza är ju en bank som specialiserar sig på sparande och investeringar. Mm. Och man kan ju nästan, alltså vi vet ju inte 100% vad det beror på, men intresse är ju förmodligen en sån sak.
Ja.
Och då är frågan, vad kan vi göra för att öka intresset från en väldigt ung ålder och därmed också kolla var dyker skillnaderna upp någonstans.
Mm.
Och jag är helt med på det att om det är så att man kanske ger sina pojkar Tesla eller Volvo eller Lego i doppresent som vi har varit lite inne på och de sen blir presenterade för en i tonåren.
Mm.
Och man bara, wow, de här har ju växt med tusentals procent, exakt, vilket ibland kan vara på så lång tid.
Ja.
Så byggs ju något form av intresse upp.
Ja, och det är också så här, vi har ju tittat på vad tidigare studier har kommit fram till. Det finns ju otroligt mycket studier av vuxna människor och de här skillnaderna som du beskriver att ni ser i ditt Avanza kundsampel. Det är precis det man ser i de här studierna också. Att det är män som är mer aktiva, det är män som är mer intresserade och så vidare och så vidare. Så det intressanta med våran studie, det är att fundera på, ja, men hur börjar allt det här? Vad hände innan man blev myndig och 18 och fick öppna ett eget konto och göra egna transaktioner och så vidare och så vidare.
Det kanske också är så att om det är så att det är ganska många män som sparar här, så är det ju också att männen ger ju, de är ju mer intresserade än kvinnorna. Det ser vi ju också, precis som
det
du
kan
säger.
Vi anta, ja.
Ja, för jag har ju tittat på det från Swedbank data. Och män tog, det var i alla fall 2-3 gånger risktagande jämfört med kvinnor.
Mm.
Men också intresset för det här, vi mätte intresset.
Mm.
Och det var väldigt stora skillnader mellan män och kvinnor i det samplet också.
Mm.
Liksom finansiell förmåga.
Mm.
Och då kan man ju säga så här att om det är så att det är så att Avanzas kundstock också har fler män, så kan man tänka sig att de sen i sin tur bidrar till hur barnen påverkar och att man kanske, och det här är ju bara spekulation, men hur man liksom som förälder skapar intresse hos sina barn, om det går från far till son, eller på vilket sätt mamman är med och ger till dottern. Och allt sånt här skulle vi vilja titta lite mera på.
Mm.
Hur föräldrarna överför till sina barn intresset eller inte intresset för detta.
Mm. Jag tänker att vi ska stanna lite där på just det här med intresse.
Mm.
Vad ni liksom tror, vad beror det på att, nu vet vi inte som sagt med 100% säkerhet att det är ett bristande intresse, men om vi gör någon form av antagande att det är så.
Mm.
Vad tror ni att det beror på? Det är ju förmodligen inte bara en faktor.
Ja, det är väldigt svårt att säga att man ska vara intresserad. Alltså att det är ändå någonting som väcks och som kanske kommer av traditioner. Och vi använder ju viss teori i det här kring hur det överförs och så. Men jag tänker att man får vara försiktig med att säga att det är rätt att vara intresserad av finanser. Men man ska inte vara intresserad av kanske, som kanske finns andra som är intresserade av kultur eller konsumtion, eller det finns andra saker att vara intresserad av.
Mm.
Så att vi gör inte anspråk att säga att man måste vara intresserad, men vad man kan konstatera är att om man saknar intresse och finansiell förmåga, att de här går hand i hand och kanske genererar varandra, så att intresse föder mer finansiell förmåga som i sin tur föder mer intresse, då riskerar man ju hamna lite på efterkälken sen när det gäller sin privata ekonomi i framtiden. Så det finns ju en risk där. Och det vill vi ju liksom uppmärksamma på något sätt. Mm.
Men, och där håller jag ju också med om så här, det finns ju ingenting som säger att man måste vara intresserad av någonting, och det är kanske inte heller så mycket som man egentligen kan påverka. Men jag tror ändå att när det kommer till ekonomi, att även om man inte är jätteintresserad, så är det någonting som man måste göra. Jag brukar ibland jämföra det med liksom matlagning. Alla älskar inte att laga mat, men det är ändå någonting man måste göra varje dag för att må bra som person.
Eller borsta tänderna.
Vi har alla sådana här.
Ja, nej, men det finns ju väldigt mycket. Och det är också så, man måste inte heller vara väldigt intresserad för att ta bra ekonomiska beslut. Men jag tror ändå, precis som du säger, att de hänger ihop lite grann. Och jag tror också att det bristade intresset egentligen inte beror på biologiska skillnader, utan på sociala strukturer, traditioner. Vi ska inte glömma bort att det är ju liksom på 70-talet, nu vill jag ju säga att det är 30 år sedan, det är det ju inte, det är 50 år sedan. Det var ju då den stora arbetsrevolutionen kom för kvinnor som kom ut på arbetsmarknaden. Det är inte så länge sedan. Innan dess har ju kvinnor liksom inte haft sin egna ekonomi.
Precis, men det är ju det som är lite deppigt nu, att vi tittar liksom på små bebisar som föds 2021 i princip.
Men det finns fortfarande kvar.
Ja, men, men man förstår det, men man blir också lite sådär, borde vi inte ha kommit ut det här nu? Den här lite deppigheten kommer över den, tycker jag, när man tittar på det här.
Ja, nej, men jag tycker också det är så. Men sen som ni säger, så här, vad ska man göra för att öka intresset?
Det finns studier då som har visat, om man försöker få människor att bli bättre på finansiella, alltså öka finansiell förmåga. Och så har man försökt att göra det för alla möjliga grupper. Och då har man sett, det här är en sydafrikansk studie, som såg då att det hjälpte liksom inte om det inte fanns intresse. Så den här motivationen är så viktig. Så ska man satsa, så måste man bygga intresset och för att få upp kunskapen. För annars så tar man inte till sig kunskapen. Men hur man bygger själva intresset.
Man kan till exempel skapa en podd som man kan kalla för Avanza-podden. Och så kan man skapa jättemycket intresse med det här. Det är ju ett sätt som man kan göra.
Skolor tror jag mycket kan göra mera. Och liksom, men att det ska vara lustfyllt. För jag tror att det ligger så mycket i det här som är liksom kravfyllt. Och att få med lusten på något sätt, att det ska vara roligt. Och spel och liknande tror jag mycket på.
Sen finns det någonting i det här begreppet vana som ligger lite grann mitt emellan intresse och kunskap. Ibland inkluderar man vana i det här kunskapsbegreppet. Liksom familiaritet med saker och ting är en slags dimension av kunskap. Och det där är väl ganska intressant. För det är på något vis som att man vet hur det går till. Jag är inte rädd för att göra det här. Jag har koll på processerna. Jag vet hur jag ska bete mig. Det där skulle man kunna eftersträva. Lite grann på temat bilprovning ändå. Att det är så här, jag vet, jag är inte rädd. Jag vet hur jag gör. Och jag får till det med viss periodicitet och viss liksom, frekvens.
Vana att gå in och titta på sina sparande. Eller
men det ska också sägas det att även om det finns kanske ett bristande intresse för ekonomi, så är de allra flesta intresserade av pengar och vill ha pengar. Det är ju ändå liksom någon form av... Alltså, jag skulle nästan vilja säga att alla bryr sig om pengar, med några undantag kanske. Och där är det ju också någonstans man vill förmedla så att om man inte investerar sina pengar, då kommer man alltid ligga efter. För det är liksom så man får kapital att växa på det bästa sättet.
Ja, och vi vill ju också att unga människor, med tanke på krona på krona, liksom att man investerar tidigt i sitt liv, så får man ju mycket mer senare i livet. Så att, kan man få unga människor att vilja göra mer kring det här på ett tidigt stadium, så har man väldigt mycket att hämta.
Och så, jag tror ändå att, nu är det här bara anekdotisk bevisföring, men jag terroriserar alltid mina studenter när jag träffar dem och frågar liksom hur många som har pensionssparat och hur många som har koll på min pension. Och ska man säga utländska...
Bra.
Ja, exakt, jag drar mitt tråd. Utländska studenter är ofta väldigt förvånade över att man inte är intresserad. För dem, i många länder har man kommit till det här bilprovning eller borsta tänderna stadiet, där det här är ingenting som du kan bara negligera och tro att det löser sig ändå när jag går i pension. Men min spaning är ändå att det är inte få som har koll på sitt pensionssparande, som vet att det görs avsättningar till min pension till exempel. Det är inte få som har bytt bank, vilket är också någonting som jag brukar fråga om. Så jag tänker att den här liksom lite stereotypa bilden av att det är noll intresse och noll aktivitet bland liksom svenskar i allmänhet, den kanske börjar stämma mindre bra.
Nej, men det kan vi ju ändå se. Alltså, vi har ju ändå 1,9 miljoner kunder här på Avanza.
Exakt. Och just därför tänker jag att för mig blev det lite deppigt just att se att ja, men trots att man ser de här förändringarna och liksom positiva saker som händer bland unga personer, så var det ändå de här ja, våra könsskillnader som vi hittar, att de faktiskt existerade. Mm.
Och om vi ska säga någonting som också är lite glädjande är ju att det är ju så att kvinnor faktiskt får högre avkastning än vad män får. Och det har vi sett under en längre tidsperiod. Och det beror ju på egentligen att kvinnor i större utsträckning väljer fonder. Att man är mer passiv. Mm. Den strategin funkar väldigt bra för de flesta. Men sen är det ju stora problemet att det är färre kvinnor som investerar. Det vill säga, det är många som inte ens tar steget från sparkonto till börsen, men de som gör det lyckas väldigt bra. Så det är ändå någonting som jag tycker är glädjen att lyfta till kvinnorna, för att de ska få lite mer självförtroende. För det är också någonting som vi faktiskt vet, att kvinnor har sämre självförtroende när det kommer till ekonomi på alla dess slag. Men det vi har tittat på är att investera på börsen. Där vet vi att de har sämre självförtroende.
Men vad säger ni om att det här med att ha kvinnliga förebilder av där man visar att man är, håller på börsen och tycker att det är roligt? Och
jag tror att det är jätteviktigt. Och jag har väl också gjort det lite liksom till något form av livsmål att försöka vara en förebild på den fronten. Och jag också så här, var är kvinnor någonstans? De är på Instagram, de är på TikTok. Där måste också vi vara, Avanza vara. Men också jag liksom ensam liksom som person. För annars så blir det ju väldigt lätt att man kanske håller sig i de här finansbubblorna som finns på Twitter eller på forum och sådär. Och att man aldrig når ut med mer. Men det ska ju också sägas att vi på Avanza tror ju inte heller på att någonstans differentiera hur vi når ut, utan vi vill ju prata likadant till både kvinnor och till män.
Men det är viktigt att det finns förebilder som både är män och kvinnor.
Ja, men precis.
Det har ju varit ganska ofta tidigare som det var män, men sen har vi ju sett att det är fler kvinnor som träder fram och visar att det går bra på börsen och de har gjort mycket och de tycker det är roligt med börsen.
Och jag tror att det är jätteviktigt, men sen som du säger så är det ju liksom viktigt att det finns representation för alla och så att man känner liksom att man har någon som man kan relatera till.
Då blir det inte så främmande. Och det här med, då kan det bli liksom mer naturligt att man vill prova.
Ja, just det som du är inne på, Felicia, med självförtroende. Det, där, det har man också sett i hur många studier som helst. Det man kallar för liksom, subjektiv kunskap. När man själv ska bedöma hur duktig man själv tycker att man är på finansiella frågor, så är det en jättestor skillnad mellan män och kvinnor. När man sen faktiskt mäter rent objektivt vilken kunskapsnivå de har, så ser man sällan skillnader.
Och det är vissa skillnader är det. Män har lite bättre kunskap.
Ja, det skulle jag säga
jag fick
också.
Faktiskt en rapport från Finansinspektionen förra veckan. Men som du säger, det är mycket mindre skillnad i den jämfört med hur man skattar sig själv.
Exakt. Och jag tror att det finns, jag menar, det finns väl liksom 120 olika sätt att mäta. Och men just den här skillnaden mellan faktisk kunskap och upplevd kunskap tror jag ligger kvinnor i fatet.
Ja, och där är vi liksom medskicket någonstans här att ha mer självförtroende. Det är lätt att säga, men att man är bättre än vad man tror och sen att våga testa. Det är också någonstans som jag försöker banka in i folk att vad är det värsta som kan hända? Det är att du förlorar pengar. Börja därför med små summor.
Exakt.
Och då är det värsta som kan hända att du förlorar den summan.
Och det är det som de här killarna gör i vårt sampel, eller det vi har fått från er. Det är små belopp och de är inne tidigare, och deras föräldrar är inne med små belopp, medan flickorna har större belopp. Så att det är väldigt spännande att redan från tidig ålder så börjar pojkarna med små belopp och testa och bygger under hela sin uppväxt.
Alltså jag måste också bara dela det från den här undersökningen från Finansinspektionen. Att det är medelålders män som är de som har högst finansiell förmåga. Och där var också lite så här, vad beror det på? Om det är så att det är de här liksom 60-70-talisterna som någonstans var tvungna att ta det ansvaret över familjen. Man förväntades göra det. Om det är det beror på, eller inte.
Mm. Ja, det, alltså, jag fann ju samma sak i det här Swedbank. Jag hade 90 000 kunder där som jag tittade på. Och det var ju väldigt stor skillnad mellan kvinnor och män när det gäller finansiell förmåga. Där kan man fundera över vilka frågor som ställdes. Mm. Men att förstå vad en realränta är, mm, vad var Riksbankens inflationsmål, mm, liksom följa med lite.
Mm. Jag tror att det de mäter kunskap på Finansinspektionen är det här med hur man räknar i procent, ja, vad inflation betyder, mm, och vad ränta betyder.
Mm. Anna Maria Lusardi har ju satt ett sätt som man ska göra. Så att det följer det mönstret, tror jag, med hur man klarar av räkneförmågan, mm, men också den finansiella förmågan att förstå
begrepp
och så. Så att det som jag gjorde var liksom lite mera mindre av det, men jag kunde ändå se, mm, väldigt stora skillnader mellan kvinnor och män. Och att det var precis som du säger, män som arbetar som hade högst, mm,
men jag tror att, det, liksom, mm, att svaret ligger väldigt mycket i det som vi är inne på att diskutera runt det här med skillnader i intresse. Mm. För intresse spelar över i vana, och vana kommer att materialisera sig i kunskap. Så det här, alltså, ger det 30 år så kommer det här intresset faktiskt att yttra sig precis på det här
men
sättet.
Men jag tror samtidigt inte att det kommer göras det automatiskt. Man måste ändå försöka.
Jag tänker backa 30 år tillbaka, och så kommer du se att det ökade intresset, mm, som fanns då bland män. Ja, men det kommer liksom att idag yttra sig i, ja, men dels ökat kapital och dels, som du säger, ökad förmåga, mm, eller större förmåga. Mm. Så det är ju någonstans där. Så hur väcker vi intresse för sparande? Det är ju liksom kuggfrågan.
Ja. Vi tittade också på det här med hur man lär sig. Och då hade vi tre kategorier. Man lär sig via banken då, så typ Avanza. Eller man lär sig via familj, släkt och vänner. Eller man lär sig via medier. Och det är tidningar och tv och press och så vidare. Det var inte så mycket sociala medier på den tiden. Men det man såg då, det var just att de som lärde sig via familj och vänner, de hade en betydligt sämre kunskap, egen och förståelse. Medan de som följde med i medierna, de var närmast börsen och, mm, sparade i aktier. Mm. Och det här med att lära sig från banken, då var det ofta liksom de som sparade mer i fonder. För bankerna tenderar ju också att sälja på mer fonder. Mm. De storbankerna har ju inte samma intresse.
Så att det är inte vi.
Nej, det är en viss skillnad där. Inte alls samma intresse för direktägda aktier. Mm. Mm. Så att man kan också försöka fundera över olika lärkanaler. Mm. För då, att hjälpa till.
Då landar man ju i det här med att medielandskapet, det är ju väldigt, alltså det är ganska lätt att skapa din egen lilla bubbla där du liksom itererar saker som du redan är intresserad av. Mm. Och det är klart att liksom, återigen, då är vi tillbaka till våran studie på unga personer där vi ser den här skillnaden. Och det är klart att om de här människorna, liksom, de här unga killarna och tjejerna får skapa sin egen filterbubbla, då blir det inte mycket sparande liksom, bland tjejernas bubblor.
De kanske inte köper privata affärer, Affärsvärlden, Dagens Industri, den där typen av affärspress, och följer med Economist eller bara Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.
Nej, de har inte Warren Buffett som idol.
Nej, exakt.
Det ska också sägas det, för jag tror att vi inte sa det, att i Avanzas kundbas så är ungefär 38% kvinnor, generellt sett, så att alla är med på det. Det är ju inte dåligt.
Nej.
Alltså när vi kommer över 40% så är det ju ändå liksom vad man kan kalla jämlikt. Mm. Men det är ju också någonting som vi har jobbat med. Liksom.
Mm.
Men det ska också sägas det att alla som är under 18 år får ju inte handla på egen hand. Utan det är ju alltid föräldrarna som godkänner köp där. Där finns ju också vissa skillnader där föräldrarna själva kan öppna konto till barnen som de inte har tillgång till, men man kan också öppna konto i eget namn som ju då föräldrarna godkänner. Där kan vi också se stora skillnader, att det är ungefär lika när det kommer till liksom kapitalförsäkring för barn fram tills 11 års ålder, och sen springer ju pojkarna ifrån. Och där skulle jag ändå tro att det beror någonstans på att de kanske själva initierar någon form av intresse. Mm. Så här, får jag göra det här? Men där är ju någonstans ett medskick till föräldrarna att försök uppmuntra era döttrar.
Mm.
Eller om man har ett barnbarn eller en kusin eller vad det nu kan vara. För att jag tror att jag sa det till er, ni har ju varit på Avanza tidigare och presenterat det här, och då pratade vi lite om det här med gåvor.
Mm, exakt.
Att när de konfirmeras är det kanske också vanligare att man ger bort aktier eller fonder till pojkar. Det här är ju ingenting som vi har någon data på, men att man skulle kunna tänka sig det. Av den anledningen att det är svårare att hitta en present till en pojke.
Ja, men det är ju så vi har de resultat vi har, och det är jättebra. De är stabila, vi har 58 000 respondenter i vår sample. Men sen börjar vi fundera på varför blir det så här? Och då är vi inne, precis som du säger, vi är inne på men vad är det som händer när barnet är 0 år eller 0 till 1? Ja, men det är ett dop där. Vad är det som händer när de är uppåt 14? När vi också ser den här
att det sker en väldigt stor skillnad.
Ja, precis. Ja, men då har vi konfirmationen. Och återigen, det här är bara spekulationer från våran sida. Men det är ju så att när man hittar ett resultat, när man hittar skillnader, så måste man ju ta ett steg tillbaka och fundera över, ja men var kommer de här skillnaderna ifrån? Man kan inte bara konstatera att här var det en stor skillnad och sen gå vidare, utan vi försöker ju nysta i det här, och det är ju mer ämne för kommande studier, för vi kan inte säga mer än vad vi har sagt, vi kan inte mer än bevisa de skillnader som vi har sett i de siffror som vi har nu.
Det är en jätteintressant fundering det här med om det kan vara så att det är svårt att hitta presenter för pojkar, eller om det är vid konfirmation så att flickorna faktiskt väljer någonting annat när man frågar dem. Så här skulle man ju vilja veta om det är så att pojkarna faktiskt uttrycker att de vill ha en aktie istället för ett smycke. Eller,
ja, men verkligen. Och jag kan också se till mig själv, och inte så länge sedan jag var tonåring. 15 år sedan jag var 14 år. Och där, jag hade ju absolut inget intresse för det här förrän jag började tjäna egna pengar och var såhär, ska jag behöva jobba för de här pengarna hela mitt liv? Hur kan jag lura systemet? Det var väl egentligen det som gjorde att jag blev intresserad. Ja, men jag var såhär, hur får alla tag på alla sina pengar? Jag vill också, och då fick jag ju reda på det här med att kapital föder kapital. Och det var ju först då intresset kom. Och jag tror att om man kan någonstans trycka ner det tidiga åldrar. Men det ska sägas det att jag kom ju på mig själv med det här, för att jag har 6 kusiner som är tonåringar, där 4 är pojkar och 2 är flickor. Jag gjorde ju exakt så. Pojkarna, de fick pengar. Och flickorna, de fick det de önskade sig, det vill säga det kanske var en tröja eller ett smink eller vad det nu var. Och där är det också bland mina kusiner då, att det är ju väldigt så här att killarna är superintresserade av teknik och sport, och tjejerna är lite mer tjejiga. Och det är ju inget fel med det. Men jag bara så här, jag spär ju på det här så att nu har jag ju börjat och satt upp ett fondsparande till alla. Nu ska det göras lika. De får lika mycket, de får samma fonder. Och sen har jag satt det så här, ni ska spara i ert namn, för att jag vill att ni ska se hur pengarna växer, för att ni ska förstå att det här är någonting ni ska göra.
Ja, men det är jättebra.
men att det ändå tog så lång tid för mig att inse att jag gjorde så stor skillnad på dem, även fast jag är i den rollen jag är.
Men det är jätteintressant det här med, för att i vår studie så kan vi ju inte se om det sitter föräldrar och har en flicka och en pojke och har gjort olika. Utan det är ju ett antal pojkar och ett antal flickor. Så vi kan ju inte se i den här studien om föräldrarna gör olika.
Nej, vi har inte den typen av...
Men du gjorde en liten observation i ditt sexkusinsamt. Ja. Det är jätteintressant.
Och vi har ju hört andra också som har sagt, men herregud, jag har faktiskt gjort olika. Och vad vi tänker, det är att det kanske, eller som vi tänkte i alla fall, att det kanske var vanligare att man som mor och farföräldrar skulle göra olika, men att föräldrarna kanske gör lika mellan barnen.
Men jag tror ändå att de allra flesta föräldrar, om man har en flicka och en pojke, att de gör likadant, att de har ett sparande. Och jag tror ändå om man kollar på en enskild förälder att det borde vara väldigt jämlik. Men sen generellt sett i samhället. Men det är jättesvårt att säga vad det beror på.
Ja, det är det faktiskt.
Och jag ska också säga det att jag såg en undersökning som SCB har gjort där det också framkom att flickor får mindre pengar från sina föräldrar än vad pojkar får. Även om det var en liten, jag tror det var en 50-lapp eller någonting sånt där. Och där kan man inte heller säga någonting om det inom samma familj.
Ja,
vilket jag är väldigt svårt att tro.
Och, eller om det har med ålder att göra. Att en pojke är lite äldre och får lite mer. Att
ja, men det
spelar
det
in.
Hade de ju
det hade de rensat för.
Skillnad på. Så det var också väldigt liksom anmärkt att man ser det här hela tiden, att flickorna hänger efter.
Det blev jag förvånad över att höra att det skulle
se ut så. Ja, jag var också förvånad, och det är också så varje gång jag tar upp de här resultaten på Twitter, vilket ju är ett ställe där det är väldigt många finansintresserade män som hänger. Jag tycker att det är intressant, för då får man ändå in någon form av perspektiv. Och där är det många som påstår att det också är så att flickor och tjejer och kvinnor konsumerar mycket mer och därför har mindre över att spara. Och det är också någonting som jag tycker är viktigt liksom i mitt uppdrag, att väcka någon form av reflektion över konsumtionsbeteendet. Så här, är det så att du faktiskt konsumerar så pass mycket så att du inte har kvar att spara, är det rimligt då?
Vet du om det där stämmer? För jag tänker att det kan ju vara så att kvinnor köper lite fler produkter som kostar mindre, och sen kanske män
köper, ju lite,
köper lite större produkter eller kostar mer.
Alltså, jag har ingen liksom 100% i data på det, men jag tänker liksom mycket från observationer och liksom på sociala medier och så. Sen är det ju svårt att säga om det faktiskt är så.
Det bör man göra en studie på.
Ja, men verkligen. Men också det faktum att män ofta köper saker som tenderar att behålla sitt värde. Det är teknik, det är bilar, det är båtar. Nu är vi väldigt stereotypiska här, generella. Det kan ju såklart skilja sig väldigt mycket. Medan kvinnor köper mer kanske kläder, smink, hudvård och sånt som man är intresserad av. Och som sagt, det är inget fel med det. Jag tycker bara att man måste reflektera lite grann ibland. Vad lägger jag mina pengar på och hur kommer det gynna? Eller missgynna.
Nej, men det är klart, och just den här kopplingen till sparande. Sparande är liksom ingenting som sker i isolation. Det är faktiskt uppskjuten konsumtion.
Ja.
Och den där grejen, den ska man också, den ska också klicka in. Och liksom, det som jag inte konsumerar idag, det kan jag konsumera imorgon, fast mycket mer.
Fast mycket mer.
Det låter så enkelt och nästan trivialt när man säger det, men det är liksom, det är inte helt uppenbart för väldigt många.
Men hörni, tiden springer ifrån oss lite grann. Jag tänker bara att vi snabbt ska sammanfatta lite grann. För att dels har vi hittat det här med att de som är allra yngsta ser vi mer direkt äga aktier. Vi ser också att pojkar är mer aktiva. Men vi såg ju också det att flickor faktiskt har mer kapital. Kan ni berätta lite kort bara om det också, så vi får med oss det?
Det var just att pojkarna lägger in små belopp över tiden och har mindre belopp, medan flickornas belopp var större, och i totalen så var också kapitalet större för flickorna. Så att, vi kan inte förklara varför det var så, men det såg ut så.
För det blir ju konsekvensen av att om det kommer in väldigt mycket killar med små belopp, då kommer det kommer bli fler antal konton med färre, lägre saldo. Och då blir liksom kapitalet hos då, de färre kvinnliga kontorna eller tjejiga kontorna, det blir större.
Ja, det är ju absolut en konsekvens. Ja. Men som sagt, när jag tittade liksom lite uppåt åldrarna där, så såg jag också att precis som ni, att kvinnorna eller flickorna är det ju nästan där vid 18 års ålder hade mer kapital än männen. Men bara mellan åren 18 och 20 år så tar kvinnorna ut sitt kapital medan männen sätter in.
Nej, men precis.
Och sen kommer ju kvinnorna inte i kapp förrän i 50-årsåldern.
Det där är ju jätteintressant.
Eller de kommer inte riktigt i kapp, men liksom hur mycket de sparar.
Ja, för vi har ju som sagt bara tittat här till 17-18 års åldern. Men att kunna se vad du har sett därefter är ju jätteintressant. Och vad vi vill fortsätta med nu, det är att titta lite mer på insättningar och uttag och se om vi kan hitta mönster. Men också försöka se över en längre period om vi kan få en longitudinell studie som kan visa hur barnen har gjort då från kanske 5 år eller 10 års ålder upp till 18. Det är nästa steg här då tänker vi oss.
Och vi tänker också att vi gärna vill försöka ta reda på lite varför. Varför är det så? Och ska sägas att vi har en studie ute nu med en undersökning med några frågor som ska titta lite på det här med gåvor. Men vi har inte fått resultatet från det än. Men innan vi liksom rundar av 100% här, vad kan man hitta studien? För den är väl inte publicerad ännu?
Nej, den finns som working paper heter det. Både på båda är internationella hemsidor. Man kan söka efter give him some Tesla stocks for his baptizing.
Ja, buy him
Tesla, stocks.
Eller våra efternamn tror jag.
Eller våra efternamn. Så hittar man den på nätet.
För jag tänker att jag kan länka till det.
Det kan du också göra.
För er som är intresserade. Och det är ju en riktig studie med liksom hypoteser och resultat och diskussioner. Ja. Och jag tycker den är väldigt intressant. Men ska sägas att den är på engelska.
Ja.
Och trots att jag har läst och pluggat på engelska en herrans massa år så är det ju inte alltid helt lätt att ta sig igenom akademisk engelska. Men absolut värt att skumma igenom.
Mm.
Och såklart också värt att läsa igenom, men i alla fall skumma.
Det är inte den här studien som ska öka intresset hos flertalet tjejer. Nej. Kan jag säga. Vi får jobba på andra sätt.
Man kan titta på bilderna på slutet. Ja, det är några figurer som är väldigt tydliga. Vi rekommenderar bilderna.
Exakt.
Men det är ju resultaten som vi någonstans kan lyfta för att så här, jag tror också att det väcker en reflektion hos många när man får höra hur skillnaderna ser ut.
Mm.
Att så här, det är så enorma skillnader och så får man någon så här individansvar och bara gud,
Men att bli varse om det här, det är det vi vill också uppmärksamma folk på, att det ser ut så här, även som du sa, jämställda Sverige.
Ja, men precis. Och att man, när man som forskare hittar resultat som man inte trodde att man skulle hitta, då blir det ju extra spännande.
Ja.
Eller som man kanske tycker, men så här borde det inte vara, just min deppighet där. Då är det väldigt intressant.
Men tack så jättemycket för att ni ville komma hit. Jag hoppas att vi kommer samarbeta mer i framtiden.
Mm.
Verkligen. Så hörs vi väl snart igen.
Jo,
tack till alla lyssnare också.